طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يفوتشتر تقوينهم دوم داغنس تكن. Och det här blir då del två. Och vi ska idag prata om det sjätte av dessa tecken. Och vi kommer idag att gå in på ett ämne som heter fitna. Prövningar, motgångar, svårigheter. Det lidande som den muslimska umman utsätts för. Det kallas för fitna. Men innan vi går in på det så vill jag berätta om ett annat tecken som har med detta tecken att göra. Och det är att det blir bara värre och värre. Saker och ting blir inte bättre. Generellt sett. Sen finns det alltid undantag. Vissa tider eller vissa platser. Men generellt sett så blir saker bara värre och värre. En man som heter Zubair ibn Adi radiyallahu anhu kom till Anas ibn Malik. Och det här var då de flesta av sahaba hade dött. Och Anas ibn Malik radiyallahu anhu var bland de sahaba som levde länge. Han levde mer än 100 år. Och deras ledare på den tiden, på det stället där de bodde, hette Al-Hajjaj bin Yusuf. En väldigt blodtörstig person. Han var muslim. Men han var väldigt blodtörstig. Och dödade folk för minsta lilla sak. Denna man som heter Adi bin Hatim, Zubair bin Adi, kom till Anas bin Malik och klagade över de motgångar och de svårigheter som de fick lida av Al-Hajjaj bin Yusuf. Och då så sa Anas bin Malik, han sa Isbiru, ha tålamod. För sannoliken så är varje tid som kommer värre än den som var innan. Tills det att ni möter eran herre. Detta har jag hört från eran profet. Sallallahu alaihi wasallam. Och denna hadith finns berättad i Bukhari. Så han sa här. Att ha tålamod. Med denna orättvisa ledare. För varje tid som kommer. Är värre än den som var innan. Tills det att ni möter eran herre. Alltså på domedagen. Och detta har jag hört från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det finns lite olika förklaringar på denna hadith. Abdullah ibn Mas'ud, han sa att varje år som kommer är sämre än det året som var före. Och han sa också igår var bättre än idag. Och idag är bättre än imorgon. Och så här kommer det att fortsätta fram till domedagen. Och många lärare säger att det finns undantag. Det här är en generell regel. Att det blir bara värre och sämre. Men det finns undantag. Som till exempel efter Al-Hajjaj bin Yusuf. Så kom Omar ibn Abdul Aziz. Som var en rättvis ledare. Så hans tid var bättre än tiden av Hajjaj bin Yusuf. Men också generellt blir det bara sämre och sämre. Och samma sak säger de också. Innan domedagen. När Allah Ta'ala utser Al-Mahdi. Och skickar Al-Mahdi. Och sen skickar Isa alayhi salam. Den tiden kommer vara bättre än den tiden som var innan. Så det finns undantag på den här regeln. En annan förklaring av hadithen är också att det är sahaba som här menas. Med hadithen. Att ju mer sahaba som dör, ju sämre blir det. Och det är också någonting som stämmer. Även logiskt sett. Och det har också nämnts från Abdullah ibn Abbas och andra av sahaba. Att vad som här menas är de lärdas bortgång. Att tiden blir bara värre och sämre. På grund av att kunskapen minskar. Och när kunskapen minskar, så minskar också folket som påbörjar det goda och förbjuder det onda. Och folk syndar öppet och ingen säger åt dem att de gör fel. Vilket leder till att samhällena blir värre och sämre. Eller hur? Även logiskt sett. Och det är också ett av domedagens tecken som vi kommer att nämna så småningom. Att de lärda dör. Och att det blir mycket okunniga människor som talar i islams namn. Talar med egna åsikter. Och det här är någonting vi kan se idag. Så det här är ett av domedagens tecken. Att varje tid som kommer är värre än den som var innan. Och det är också någonting man kan se i många samhällen. Även om man kollar på brottsstatistik och så vidare. Självmordsstatistik och vad det nu kan vara. Det blir inte bättre, eller hur? Det blir sämre. Folks moral. Går den uppåt eller neråt? Den går neråt, även hos kuffar. Så Allah al-musta'an. Men man ska kämpa emot. Vi ska inte misströsta och tappa hoppet. Utan vi ska vara bland dem som håller fast vid islam. Då islam är främmande. Al-Ghuraba. De kommer få otroligt stor belöning. Tayyib. Detta tecken som vi ska tala om idag är ett väldigt stort och omfattande tecken. Att det kommer ske mycket fitna i den muslimska umman, i den muslimska nationen. Ordet fitna betyder test eller prövning. Och det är på sätt och vis någonting som är hårdare än en prövning, eller den värsta sorten av prövningar. En prövning som utskiljer de goda människorna från de onda. En prövning som visar vad som finns i människans inre. Och man säger på arabiska, fatana dhahab aw al-fidda. Om man köper guld och vill rena guldet, så använder man ordet fitna. Man stoppar in guldet i elden och smälter guldet för att avlägsna allt smuts från guldet. Ingenting försvinner från guldet, utan det enda som försvinner och separeras från guldet är smutset som finns i guldet. Och allting som inte är guld. Så det här är fitna på arabiska. Fatana dhahab. Och samma sak är det med människan. Allah tar in människan, eller prövar människan, för att rena honom. Och för att visa vilka som är uppriktiga och vilka som inte är uppriktiga. Som Allah säger i Koranen, Alif lam mim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, tror människorna att efter de har sagt vi tror ska lämnas i fred utan att få utstå prövningar? Sannoliken så har vi prövat dem som var innan er, för att Allah ska veta eller skilja de uppriktiga från de som ljuger. Första versen och andra versen i surat Al-Ankabut. Så Allah säger här, om du säger att du är muslim och troende, så kommer du att prövas. Du kommer inte att lämnas, utan du kommer att prövas. Så som de innan oss också prövades. För att Allah ska skilja de uppriktiga från de som ljuger. Så människan måste prövas. Och prövningar är någonting bra. إذا أحب الله عبدا ابتلاه, som profeten sa alaihi salatu wasalam, om Allah älskar en tjänare så kommer han att pröva honom. إذا أحب الله قوما ابتلاهم, så om Allah älskar ett folk kommer han att pröva dem, och de kommer att drabbas av motgångar för att se vem som är tålmodig och vem som inte är tålmodig. Många människor, när de prövas med saker de tycker om, så gör de det. Alla prövar människan med att fasta till exempel. Att avstå från mat och dryck. Man klarar av det. Man gör det. Men vissa människor prövas ibland med saker som de inte tycker om. Som är svårt. Ja? Att sätta på sig en sjal, en hijab. Riktigt täckande hijab till exempel. Det kan vara något svårt för en kvinna. Som kanske tycker om att visa sin skönhet. Men hon prövas med detta. Och hon måste acceptera det. Det är en prövning, eller hur? Mannen prövas med att han måste släppa skägget. Han kanske har en fru som säger, nej men jag vill inte att du har skägg. Jag vill känna din kind mot min kind. Ja. Voilà, det finns. Voilà, det finns kvinnor som säger det är inte fint och jag vill och så vidare. Man prövas. Man prövas med sin kvinna, sina barn. Kvinnan prövas med sin man. Kanske han säger jag vill inte att du har den här stora sjalen på dig. Ha byxor och någon liten grej runt skallen. Då måste hon ha tålamod och inte lyda sin man, utan lyda Allah Ta'ala. Så människan prövas på många olika sätt. Man prövas med saker man tycker om och saker man inte tycker om. Som Allah Ta'ala också har nämnt i Koranen. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَشَرِّ فِتْنَ. Att vi kommer att pröva er med både goda och onda saker. Vi kommer att pröva er med både onda och goda saker. Generellt så används ordet fitna för det som är dåligt. Det som människan inte tycker om. Men det kan också vara någonting gott som vi kommer att nämna. Fitna kan vara en persons fru, en persons barn, en persons pengar, en persons granne. Det kan vara en kvinnas man och så vidare. Man prövas med dessa saker för att se om man är tacksam eller för att se om man kan ta hand om dessa så som man ska ta hand om dem. För vi är ansvariga. Alla har ett ansvar som muslim. Så man prövas med dessa människor. Och som vi sa, fitna. Fitna betyder då prövningar. Det kan också betyda allting som är dåligt. Eller allting som leder till någonting dåligt. Synd kallas för fitna. Kufr, otro kallas för fitna. Al-qatl, mord kallas också för fitna. Som det har nämnts i många hadither. Att innan domedagen blir det mycket fitna. Och så vidare. Att fitna mellan muslimer. Alltså vad som menas är att de strider mot varandra. De dödar varandra. Fitna kan också betyda ett tahriq. Att någon eldas upp. Fitna kan också betyda en blind kärlek. En förälskelse. Man säger att en man futina vid en kvinna. Alltså han blev blint förälskad i en kvinna. Och samma sak kan också vara att en kvinna blev blint förälskad i en man. Men generellt så används då fitna för saker som är dåliga. Allting dåligt används fitna för. Och profeten alaihi salatu wasalam har nämnt att det kommer att ske mycket fitna innan domedagen. Stora prövningar för den muslimska umman. Där folk kanske inte kan skilja på rätt och fel. Där folk kommer att tappa sin tro. Där en person är troende på morgonen och icke troende på kvällen. Troende på kvällen och icke troende på morgonen. Han säljer religionen för någonting billigt. Och varje gång en fitna kommer så kommer muslimen att säga: den här kommer att förgöra mig. Jag kommer att gå under. Och sen försvinner den och sen kommer den ännu värre. Och så kommer det att fortsätta fram till domedagen. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: innan domedagen kommer det fitna som en mörk del av en natt. En man kommer att vakna som en troende och gå och lägga sig som en icke-troende. En person kommer att vara icke-troende på kvällen och vakna som troende på morgonen. Och i en annan hadith: han kommer sälja religionen för någonting världsligt. Någonting värdelöst. Och sen så sa han att personen som på den tiden sitter är bättre än han som står. Och han som står är bättre än han som går. Och han som går är bättre än han som springer. Och vad som här menas är människans förhållande till fitna. Ju mindre engagerad och ju längre bort från fitna man är, ju bättre har man det. Taib. Ju mer engagerad man är i fitna, ju värre och ju sämre människa är man. Den bästa av dem är den som sitter. Den som inte fattar någonting alls. Han bryr sig inte. Sen den som står. Han ser, men han närmar sig inte. Sen personen som närmar sig. Han går. Och sen värst av alla, han som springer mot alla fitna. Som lägger näsan i blöt. Och lägger sig i alla problem. krig mellan muslimer. Och han är inte rädd, utan han lägger sig i allting och engagerar sig i dessa onda saker. Och denna hadith finns i Ahmed och Abi Dawud och andra. Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, han sa att när jag var ute en gång på en resa så kallade man till bönen. Man sa as-salat, as-salatul jami'a, vilket är ett kall som man gjorde för att samla folket. Inte till bön utan för att samla folket. As-salatul jami'a. Så folk samlades kring profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han sa dessa mycket starka ord. Han sa: det har aldrig funnits någon profet före mig, förutom att det var hans skyldighet att lära folk allt det goda han kände till och att varna dem från allt det onda han kände till. Och sen så sa han: och denna umma har skonats i dess början. Alltså ni på sahabas tid, ni har skonats från den ondska som kommer. Och den sista delen av denna umma kommer att drabbas av balä. De kommer drabbas av motgångar och saker som ni inte tycker om. Och det kommer komma fitna som får, varje fitna som kommer får den innan att se liten ut. De kommer följa varandra som vågor på havet. Och den som kommer efter kommer få den som var innan att se liten ut. Och den troende kommer att säga: den här kommer att förgöra mig. Sen så försvinner den. Och sen så kommer en ny och han säger: den här kommer att förgöra mig. Och sen så försvinner den. Och sen så sa han: så låt den som vill räddas från elden och gå in i paradiset dö i ett tillstånd och han tror på Allah och den yttersta dagen. Och han ska behandla andra så som han själv vill bli behandlad. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Mycket starka ord. Där profeten alaihissalam klargjorde många viktiga saker. Den första: att profeterna har förmedlat allt det goda de kände till. Allt som för oss närmare till våran Herre har förmedlats. Och allting som för oss längre bort från Allah har också förmedlats. Allt som är farligt, allt som är haram. Så alla profeter har förmedlat. Islam är komplett. Vi kan inte lägga till någonting, vi kan inte ta bort någonting. Islam behöver inte fullbordas mer än vad den är fullbordad. Man kan inte komplettera någonting som redan är komplett. Så islam är fullbordat. Det finns ingen bra bidda i islam, utan allting som läggs till i religionen är förkastligt. Och sen så nämnde han att den första delen av denna umma har skonats, sahaba radiyallahu anhum. Och att den sista delen av den här umman kommer drabbas av motgångar och fitna. Och att varje fitna som kommer får den som var innan att se liten ut. Och det är också någonting man kan se. Att många saker som vi idag kanske ser lätt på, såg våra förfäder hårt på. Saker blir bara värre och värre. Eller hur? Och när någonting värre kommer så ser man lätt på det som var innan. Och tyvärr så har det blivit även idag. Och sen nämnde han att personen till och med kommer tro att varje fitna kommer få honom att gå under. Och att människan som hoppas på paradiset och vill räddas från elden ska dö i ett tillstånd där han tror på Allah och den yttersta dagen. Och han ska behandla andra så som han själv vill bli behandlad. En mycket vacker hadith som har berättats från profeten alaihi salatu wassalam. Och en liknande hadith som har med att göra med det här med att sahaba skonades från fitna är en hadith som berättas av Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Han sa de bad salat al-Maghrib med profeten sallallahu alaihi wasallam. Han kom och tilltalade dem. Och sen lyfte han huvudet mot himlen. Och det brukade han göra ofta. Och så sa han: stjärnorna är himlens väktare eller säkerhet. Om stjärnorna försvinner kommer himlen att drabbas av vad den lovats. Alltså domedagen, att himlen spricker, den blir rosa och så vidare. Att änglarna kommer och så vidare. Om stjärnorna försvinner, i den nujumun intatarat, då kommer Allahs beordring att komma, domedagen kommer att infalla. Och sen så sa han, och jag är väktaren eller säkerheten för mina följeslagare. Om jag försvinner drabbas mina sahaba av vad de lovats. Och mina sahaba är väktare och säkerheten för denna umma. Om mina sahaba försvinner kommer denna umma att drabbas av vad den lovats. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och här nämns att profeten dör, alaihi salatu salam, betyder enligt många lärda att folks hjärtan kommer att splittras. Vissa beduiner skulle lämna islam. Och liknande saker som han har varnat för. Och de skedde också. Att sahaba dör betyder att folket kommer att gå vilse. Folket kommer att gå vilse då de avviker från sahabas vägledning. Sahaba var de som följde den rätta islam. Allah har beordrat oss i Koranen att vara på sahabas väg. Att följa sahaba. Så om vi avviker från deras väg kommer vi att gå vilse. Och denna umma kommer att drabbas av vad den lovats. Alltså dessa motgångar och fitna och så vidare. Och denna hadithen bevisar att frälsningen och botemedlet i tider av fitna är att hålla fast vid det som sahaba var på. Att gå tillbaka till det som sahaba var på. Då kommer vi att skydda oss själva från denna fitna och de problem som finns i den muslimska umman. Den enda lösningen för muslimerna idag är att gå tillbaka till det som sahaba var på. Som Imam Malik sa, att den sista delen av muslimerna kommer inte att få framgång förrän de gör samma sak som gav den första delen av denna umma framgång. Alltså sahaba. Om vi vill ha framgång ska vi göra det som gav sahaba framgång. Om vi vill befria Palestina så ska vi göra det som sahaba gjorde. Om vi vill ha ära tillbaka i våra länder ska vi göra det som sahaba gjorde. Hålla fast vid religionen. Följa profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Hålla oss borta från bidda. Hålla oss borta från synder. Och så vidare. Så det här är mycket starkt bevis på att man måste följa sahaba. Och att deras väg är den enda rätta vägen. Så haditherna om fitna är många. Väldigt många. De sakerna som kommer att drabba muslimerna. Och räddningen, som vi sa, är tron på Allah. Att hoppas på domedagen. Att hålla fast vid al-jama'a, den muslimska gruppen. De som följer det som sahaba var på. Ahle sunna. Även om de är få. Som vi nämnde tidigare i hadithen om al-Ghuraba. När muslimerna är främmande, så håll er till främlingarna. De som korrigerar sig själva. De som korrigerar andra människor. De kanske är udda, de kanske är få. Men det är dem ni ska följa. De som följer Koranen och sunna och sahaba. Det här är räddningen. Och det är de som har en otroligt stor belöning hos Allah. Toba lil ghuraba, som han sa i hadithen. Att framgång eller belöning för de troende. Paradiset för de el ghuraba, främlingarna. De som håller fast vid hans sunna. I tider då folk har lämnat den. Man ska också hålla sig borta från fitna. Om du hör om problem och fitna, så gå inte och lägg näsan i blöt. Utan håll dig borta så gott du kan. Sök också skydd från fitna. Som profeten alaihi salatu wasalam, han brukade säga, ta'awadhu billahi min al-fitna ma dhahara minha wa ma batan. Sök Allahs skydd från fitna, den synliga och den osynliga. Och vad är det man säger i slutet på bönen? Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-jahannam wa adhab al-qabr wa min fitnati al-mahya wa mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Man söker Allahs skydd från prövningarna av detta liv och prövningarna av nästa liv, alltså graven. Och prövningarna av en messih ad-dajjal, antikrist, den här ad-dajjal. Så vi muslimer ska söka skydd hos Allah från fitna. Den här duan kan också göra när som helst. Allah skydda mig från fitna. Allah håller mig borta från fitna. Och så vidare. Det är väldigt viktigt. Tayyib. Profeten alaihissalatu wassalam har också berättat vartifrån fitna kommer att uppstå. Vilket håll kommer fitna att komma ifrån? Den mesta fitnan som drabbade muslimerna kom från al-Mashriq, från öst. Och öst då från den arabiska halvön. Öst därifrån är Irak, Iran, Ryssland, Kina och så vidare. Från det här hållet kommer fitna, ondska. Grunden till ondska kom från det här stället. Och vi ska nämna hadither som bevisar just detta. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, han sa, jag hörde Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam säga, då han stod vänd mot öst. Han sa, alla innal fitnata hahuna, är det inte härifrån som fitna ska komma? Alla innal fitnata hahuna, är det inte härifrån som fitna ska komma? Därifrån som shaitans horn kommer att stå, eller kommer att komma fram. Från det här hållet kommer shaitans horn att komma fram. Så han stod vänd mot Irak och Iran och han sa, därifrån kommer ondska och fitna, och shaitans horn kommer att komma upp därifrån. Och de nämner att shaitans horn betyder shaitans styrka. Alltså det där han kommer ha mycket påverkan på människor. Och han kommer ha många som följer honom. Eller att shaitan också ställer sig vid soluppgången och solnedgången. Så hans huvud är vid solen. Så att de som dyrkar solen gör sujud till shaitan. Det är också en annan tolkning på hadithen. Men Allah alam, den första verkar mer korrekt. Att det är shaitans fäste. Och det är där han kommer ha mest följare. Mest folk som kommer att lyssna på honom. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Han nämnde också en liknande hadith. Att ra'sul kufr min hahuna. Otro. Typ dess ledare kommer att komma därifrån. Från det hållet där shaitans horn kommer att komma upp. Alltså från öst. Och den hadith finns i Muslim. En gång sa han, O Allah, välsigna oss i våra mått som vi väger när vi köper. El-mud wasa, när vi köper mat som vägs. Välsigna oss. Gör så att det räcker länge. Och välsigna oss i Sham och i Yemen. Sham, området kring Palestina, och i Yemen. Och då så sa en man från folket, ja Nabi Allah, och Irak. Alltså jag dua för Irak också. Och då så sa profeten a.s. därifrån kommer shaitans horn att komma. Och fitna kommer att komma därifrån. Och därifrån finns det endast stränghet. Alltså folk är hårda och stränga från öst. Och den hadith finns i Tabarani och den är också autentisk. Och vad som är viktigt här är att han klargjorde ordet öst med Irak. Och Irak förr i tiden var inte bara Irak idag, utan det var också Persien och vad som är typ öster om den arabiska halvön. För vissa sufister försöker att säga att de första haditherna tyder på att ondska kommer komma från Najd. Som det har nämnts i vissa hadither. Najd, alltså Saudiarabiens mitt, Riyadh. Och då säger de, det var därifrån som Muhammad ibn Abdul Wahhab kom. Som de kallar för Wahhabia, Wahhabisterna. De kom därifrån, att det är de som är shaitans horn. Ja? Men den här tolkningen är helt fel. Den här tolkningen stämmer inte. För de lärda har förklarat hadithen med den andra hadithen, där han säger klart och tydligt Irak. Och för det andra, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, hans da'wa var verkligen inte en da'wa till shaitan, utan det var da'wa till Koranen och Sunna. Att endast dyrka Allah, att inte sätta någonting vid Allahs sida. Han kom och förnyade religionen. Alltså, klargjorde de saker som var fel i religionen. Som folk hade innoverat i religionen. Att folk gjorde kyrk och bidda och så vidare. Han kom och klargjorde de här sakerna. Och kallade folk tillbaka till att följa den rena islam. Och det här har ingenting med shaitan att göra. Utan det är deras egen dawa som kommer från shaitan. Där man dyrkar gravar och andra än Allah. Tayyib. Så Ibn Hajar al-Asqalani, som har förklarat Sahih Bukhari, han säger en mycket fin sak här. Och lyssna på det här. Vi nämnde ju tidigare det här med att profeten a.s. berättade dessa saker, vilket tyder på att det är uppenbarelse. Då de har fallit in precis som han sa. Eller hur? Vartifrån kom all ondska i islam? Ibn Hajar al-Asqalani, han säger, den första fitnan som kom till muslimerna kom från öst. Det var den fitnan som var orsaken till att muslimerna splittrades. Och det är det som shaitan tycker om och gör honom glad. Och al-bida kom också därifrån, från det hållet. Och där slutade han sa. Och lyssna på det här. Från Irak kom Khawarij, den värsta av sekter, helvetets hundar. Shia kom från Irak. Rafida kom från Irak. Al-Batiniya, Al-Qadariya, Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila. Och de flesta bid'a och sekterna kom också från Irak. Från det här hållet, från Persien och Irak. Och andra sekter som Zardushtiya, de här som dyrkar elden. Al-Manuniya, Al-Mazdukiya. Hinduismen kom också därifrån. Buddhismen kom också därifrån. Al-Qadianiya kom också därifrån. Al-Baha'iya kom också därifrån. Och andra onda sekter som har splittrat muslimerna. Och från öst kom också tatarerna. I det sjunde århundradet. Som orsakade mycket ondska i den muslimska umman. Som dödade otroligt många. Miljontals muslimer. Som det finns berättat i de muslimska historieböckerna. Och fram till idag finner vi också att ondska och fitna kommer från det här hållet. Var kom kommunismen ifrån? Ryssland. Ateismen kom också från typ som hänger ihop med kommunismen. Kom från Ryssland och Kina och så vidare. Och innan domedagen kommer också Dajjal och Ya'juj wa Ma'juj att komma från öst. Na'udhu billahi min al-fitan. Så profeten alaihissalatu wassalam har här klargjort att ondska skulle komma från öst. Och det gjorde det också. All ondska i den muslimska umman kom från öst nästan. De som dödade Uthman kom också från öst. Som var typ den orsaken till den största eller första fitnan för muslimerna. Att man dödade Uthman ibn Affan, den tredje khalifan. De kom från Irak. Och några kom från Egypten också. Och så vidare. Så det här bevisar att profeten alaihissalam sa det här med uppenbarelse från Allah. Och fram till idag så går det knappt en dag när du kollar på nyheterna förutom att de talar om vad som händer i Irak. Eller hur? Är det bra eller dåliga saker? Bra nyheter eller dåliga? Dåliga. Är det fitna eller inte? Det är riktigt fitna det som händer i Irak. Bomber till höger och vänster och partier som dödar varandra och så vidare. Så det är mycket ondska wallahi, som kommer därifrån. Men vi säger inte att alla från Irak är dåliga. Det har också kommit stora imamer från Irak. Eller hur? Imam Ahmed och andra. Mycket stora imamer har kommit från det här hållet. Från öst. Men generellt så finns det mycket ondska där. Som du har nämnt från Ali att de är ahlu nifaq wa shiqaq. Folk av splittring och hyckleri. Men det finns också undantag. Självklart. Och alhamdulillah finns mycket fina människor därifrån. En av dessa fitna som skedde var att man dödade Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Efter det att man mördat Umar radiyallahu anhu i moskén så fick ju Uthman makten. Han blev khalifa över muslimerna. Och när han dödades började problemen i den muslimska umman. Det har berättats i Bukhari och i Muslim från Hudhayfa radiyallahu anhu att Umar ibn Khattab radiyallahu anhu han sa, vem av er har memorerat vad profeten sa om fitna sallallahu alaihi wasallam? Och då så sa Hudhayfa, jag har memorerat. Och då så sa Umar, berätta, du är modig. Berätta, du är väldigt modig. Och då så sa Hudhayfa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa, en mans fitna är i hans familj, hans pengar, hans granne. Och han sonar denna fitna genom att be, betala sadaqa, att påbörda det goda och att förbjuda det onda. Och då så sa Omar, det är inte den här fitnan jag frågar om. Jag frågar om den som kommer som vågorna på havet. Och då så sa Hudayfa, ja Amir al-Mu'minin, du behöver inte vara rädd för den fitnan. Mellan dig och den finns det en stängd dörr. Och då så sa Omar, kommer dörren att öppnas eller krossas? Och då så sa Hudayfa, den kommer att krossas. Och då så sa Omar, jag tror aldrig att den kommer att stängas efter det. Och sen så frågade man Hudayfa, visste Omar vem som var dörren? Eller vad som symboliserade den här dörren som höll fitnan inlåst? Och då så sa Hudayfa, ja, han visste det lika väl som att natten kommer efter dagen. Och sen så frågade man Hudayfa, vem var det som var dörren? Och då så sa Hudayfa, det var Omar som var dörren. Och i den här hadithen som finns i Sahih Bukhari så finner vi att Hudayfa radiyallahu anhu var en av de kunnigaste i hadither gällande fitna. Och vi finner också att det finns olika sorters fitna. Att en person kan prövas med sin familj och så vidare. En mindre typ av prövningar. Men Omar, han sa det var inte den han frågade om. Han frågade om den stora fitnan. Som vi sa, kuffer och kyrk, mord och så vidare. Den som kommer som vågor på havet. Och de ser här vågor som havet. Vågor på havet kommer efter varandra. Eller hur? De är hårda, de slår. Och de kommer den ena efter den andra. Oavbrutet. Och det här går också att likna vid fitnan som finns i denna tid och tidigare. De kommer oavbrutet. Och han nämnde här att Omar inte behöver oroa sig. För det finns en dörr som är stängd mellan honom och fitnan. Och sen den här mycket väl formulerat att dörren kommer krossas. Och man ser här liknelsen är som att fitnan är inlåst i ett hus. Okej? Och Omar är den som håller fitnan inne. Men när han dog krossades dörren. Och någonting som krossas brukar vara väldigt svårt att stänga, eller hur? Till skillnad från en dörr som öppnas. En dörr som öppnas är lätt att stänga, eller hur? Men en dörr som har krossats, är den lätt att stänga? Den går inte att stänga. Och samma sak gäller med fitnan. Den går inte att stoppa, det kommer att fortsätta fram till domedagen. Och Omar visste att det var han som var den här dörren. Så saker och ting skedde så som profeten berättat alaihi salatu wasalam. Omar mördades och dörren krossades och fitnan kom i den muslimska umman. Och den första av dessa fitna var att man mördade Uthman ibn Affan Dhunurain radiyallahu anhu. Denna grupp av vilseledda muslimer som var väldigt upproriska och rebelliska. Som fick för sig att Uthman var orättvis. Och det var Abdullah ibn Seba, den här juden, hycklaren, som uppmuntrade folk att göra revolution mot Uthman. Och sa att han är orättvis, han anlitar sina släktingar, han delar inte ut pengar rättvist och så vidare. Men alla de här punkterna han hade mot Uthman, förklarade Uthman till folket varför han gjorde sig och så. Och han hade ursäkter för allting. Han hade inte gjort någonting fel alls. Men ändå så lurades de och drogs av sina lustar och mördade denna nobla person radiyallahu anhu. Och profeten alaihi salatu wasalam berättade också att Uthman skulle drabbas av en stor motgång. Men att han skulle ha tålamod och att han skulle få mycket belöning för detta. Så var därför Uthman också inte ville att man skulle spilla någons blod för hans skull. Han hade tålamod. När de kom för att döda honom och omringade hans hus och så vidare, han lät dem vara. Han ville inte att de skulle dö för hans skull. Han hade tålamod för Allahs skull. Och då har nämnts en hadith från Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu att profeten alaihissalatu wassalam satt en gång bredvid en mur i Medina. Och i slutet på hadithen så nämns det att Uthman kom. Och han bad profeten om tillåtelse att få gå in. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, ge honom tillåtelse och berätta eller beskirhu, ge honom de glada nyheterna om att han ska få paradiset på grund av en motgång som kommer att drabba honom. Han ska få paradiset på grund av en motgång som kommer att drabba honom. Bala, någonting mycket svårt. Och profeten alaihissalatu wassalam specificerade Uthman med denna motgång. Fast Umar också blev dödad. Varför? För Umar fick inte, det var bara plötsligt. Han skulle be Fajr, den här mannen kommer hugga honom i ryggen. Inte som Uthman radiallahu anhu, som blev anklagad för att vara en dålig ledare. Hans hus blev omringat i flera dagar och så vidare. Han fick inte ens gå ut och be i moskén och så vidare. Tills det att han dödades radiallahu anhu. Så det var en väldigt hård prövning för honom. Och sen så skedde saker som vi kanske kan gå in på någon annan gång. Och det var att det blev lite olika åsikter bland sahaba i hur man ska ta itu med dessa mördare som dödade Uthman. Taib. Ali sa en sak, andra sahaba sa en annan sak. Och mördarna ville inte åka fast. Så de orsakade problem och fitna mellan dessa två grupper av muslimer. Och så skedde saker som inte var bra. Men i alla fall, alla är förlåtna oss alla på domedagen. Och vi väljer att inte gå in på just det här ämnet, det är ganska långt. Och som vissa av Selef sa, det är ett krig vars Allah har skonat våra händer ifrån. Så låt oss själva skona våra tungor ifrån att tala om det. Alla är förlåtna för det som skedde. De som var med i det kriget. Och alla kommer att gå in i paradiset på domedagen. Och vi avrundar här för idag. Och wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Och nästa vecka kommer